Vad hände sen?
Du, sen... jag vet bara att det var så jävla mycket som hände. Det var en biljakt och sen så var det... Jo, just det.
Får de direkt till hamnen då?
De får direkt till hamnen och där blir det ju fistfight.
Ah, nej, där kommer ju en gaffeltruck körande i helt manisk hastighet rakt emot dem. Så uppspidad, helt galen. Man tror att, här tror man att det ska lugna ner lite, att de ska smyga lite, prata lite, ja, kanske magnetkyssas lite. Men en truck...
avbryter allting.
Och sen ett stort gäng med järnrör och påkar börjar jaga dem.
Hej och välkomna till 007-podden! Mitt namn är Jonas Högberg och du heter Anders Hultqvist som sitter här. Vad ska vi se idag, Anders?
Idag ska vi se Man lever bara två gånger.
En ganska märklig titel. Men inte så märklig egentligen som man kanske kan tro. För om man har läst boken som filmen till viss del är baserad på. Boken är väldigt annorlunda från filmen. Men i boken så finns det en passage där James Bond skriver ett poem. Och då väljer att slå till med det fantastiska poemet "You only live twice, once when you are born and once when you look death in the face."
Mm. Men han
brukar ju se döden i ansiktet. Borde inte han ha levt många, många gånger redan?
Mm.
Borde inte han ha levt så här 1000 gånger?
Fast han menar ju väl när man lämnar in, alltså helt... I alla situationer där han
tycker
har
sett... det är lite oklart. Ganska kast på EM i så fall.
Men i alla situationer där han har sett döden i ansiktet är ju snarare alla andra som ser döden. Det är James Bond som är dödens ansikte då kanske.
Aha, så han ser aldrig döden?
Ja, och så små då, antar jag.
Fast eller? Hur då? När han tittar sig själv i spegeln?
Nej, men när han dör.
Men en kul grej att säga på förhand är ju att... barnboksförfattaren Roald Dahl har skrivit manus till filmen.
Mm, ska man förvänta sig bättre dialog då? Eller hur ska man ställa sig inför det här?
Det är ju så bizarrt.
Ja.
Varför har Roald Dahl skrivit manus till en Bondfilm? Det är liksom helt crazy. Men det finns ju faktiskt en förklaring. Och det är att Roald Dahl faktiskt var kompis med Ian Fleming. Och... när de började producera eller planera den här filmen så hade ju Fleming dött. Precis. Och då tyckte de att Roald Dahl kanske då kunde få fason på manuset till den här filmen. Eftersom han kände Fleming och kanske då visste hur det skulle tolka boken och sådär. Vad jag förstår så tyckte ju Roald Dahl att just den här boken var ganska kackig. Eftersom Bond inte gör så mycket äventyrande egentligen. Utan han typ driver runt i Japan. Och jag tror han slutar boken med att bli fiskare. Att han typ överger agentyrket.
Ännu en driver runt film alltså.
Ja, fast han har ju försökt peppa till den. Okay. Roald Dahl alltså.
Så du kanske kan räkna med att drivandet går två gånger snabbare.
Ja,
i den här.
Vi kan ju hoppas.
I nästa gång.
Ska vi ta oss an filmen?
Mm, det tycker jag.
Yes!
Och där är vi tillbaka. Jag vill bara påminna om att den här showen är sponsrad av min pappa.
Ja, det måste jag ju absolut säga. Han har ju alltså försett oss med hela Blu-ray-boxen med alla Bond-filmer.
Mm.
Tack så mycket, Anders.
Hur många lyssnare har då hört av sig och bett mig ta munnen ur handen, eller på sig. Handen ur munnen.
Ja, du har fått lite kritik för att du har mumlat tidigare. Ja.
Jag ska göra mitt bästa, kanske. Näst bästa.
Att artikulera dig lite bättre. Men det här var alltså, vi har sett You Only Live Twice. Den femte James Bond-filmen. Och... i min mening den klart bästa hittills. Ja, i alla fall specifikt den första hälften. Det var ju så här man tänkte sig att gamla James Bond var.
Vad var det som hände?
Ja, Ja, vad som hände?
Hur öppnade den här filmen?
Alltså, om man jämför med Oskbollen och Dr. No, som ju båda gick ut på att James Bond typ tjorvade runt i Karibien och hade det soft bara, så var det här en jäkla thrill ride från början till slut, nästan. Det blev en liten dipp mot slutet där.
Ja, men det var ett helt annat tempo.
Shit alltså, vad de pumpade här... på. Det var ju actionscen efter actionscen efter actionscen.
Det är inte så här man har tänkt att Bond ska vara mer.
Ja, verkligen. Wow, jag är verkligen imponerad där. Och den var ju ofrivilligt rolig på sina platser, verkligen. Och den var ju sexistisk och rasistisk. Men... det var ändå väldigt, väldigt underhållande.
Men hur började du nu? Vad var post... eller vad säger man? Pre-credit...
Det börjar ju med att James Bond blev dödad, va?
Ja, kanske gjorde.
De gillar ju det här att inleda filmerna med att James Bond blir tagen av daga. From Russia with Love så är det ju en... kille som har tagit på sig Sean Connerys ansikte, James Bonds ansikte.
Ja, det minns jag.
En gummimask och blir dödad i Spectres träningsläger. Och i Oskbollen då så inleds det med att man får titta på hans kista där.
Men det är ju inte hans kista.
Nej, det är ju inte hans, nej. Men,
vi förleds att tro det.
Vi förleds att tro det.
Vi rymden här allra först i och för sig.
Ja, just det. Allra först igen. Då där är vi först i rymden.
Jo, men det är väl öppningsscenen när rymdkapseln blir fångad av den här.
Ja, precis. Det är ju det här kapplöpningen mellan Ryssland och USA som agerar någon sorts bakgrundshistoria. Av något slag. En amerikansk kapsel blir tillfångatagen av en annan rymdfärja som typ äter upp den. Och knipsar av en stackars astronauts livlina som hänger till den här kapseln så att han... så att den här astronauten flyger iväg ut ur bild så att förtexterna kan börja. Och det var ju kul, för att man kan ju då säga att den här astronauten, han både föds och dör, navelsträngen klipps av och sen så går han vippen. Så det var ju egentligen precis som det där citatet som James Bond sa.
Hans poem.
Hans poem, ja, precis. You only live twice, once when you're born and once when you look death in the face. Så alltså, den där astronauten hann med båda två på en och samma gång. Det var ju fantastiskt.
Hela filmens tema bara. Boom.
Fångades i ett och samma enkla men otroligt poetiska ögonblick.
Mm.
Redan där kände man att det här skulle bli någonting alldeles extra.
Sen tror då amerikanerna att det är ryssen som har tagit dem.
Precis.
Men engelsmännen säger nej.
Vi tror att det är japanerna.
Japanerna är inblandade.
Eftersom de har spårat någon svag signal till kusten utanför Japan.
Mm.
Och då är det då upp till James Bond att undersöka det här. Men först så måste han dö.
Han är sen sett i sin egen död, för han har så mycket hit på sig. Han måste kunna
få... precis. Jag antar att det är Spectres agenter som är ute efter honom eller något sådant. Man får inte riktigt klarhet.
Han har många fiender.
Men i alla fall, han sitter på... han är väl i Hongkong, tror jag. Och ligger och snugglar med en tjej i en säng. Varpå hon kastar sig upp i sängen, slänger upp sängen i väggen. För det är en sån här ihopfällbar säng. Med James Bond fortfarande i sängen. Och sen bara springer in ett gäng killar och pepprar på väggen. Så då ska James Bond vara död. Och så klipper de till hans begravning ute vid sjöss. Då de slänger ut hans lik då i en... det är inte ens en kista, utan de har liksom kapslat in honom i
så någon
typ gips.
Men det sitter ju en man och iakttar det här. Alltså man får anta någon...
en agent för Spectre, kanske.
Ja, kanske.
Som har koll på, jaha, James Bond är död, det var ju bra. Och det sjuka är då att James Bond verkligen är i den här gipsgrejen. Så han dumpas ner i vattnet. Och där kommer då dykare och plockar upp honom och för in honom i en ubåt. Sjukt omständigt.
Mm, där de har återskapat MIs kontor.
Eller ja, liksom. De har fixat ett portabelt kontor åt M. Så att De har liksom återskapat hela hans mossiga gamla rum från Old Britain. Fast med en ubåtsdörr istället för en vanlig dörr. Så det är ju underbart cheesy. Och man har bara kommit några minuter in i filmen och man bara, what?
Ja, men det är lite roligare sådär.
Ja, verkligen. Wow, och sen så sen skjuter de ut James Bond ur missil i som en missil från ubåten.
Utan lufttuber eller någonting.
Han bara,
så är han i Japan.
Så är han i Japan, perfekt.
Ja. Klättrar upp där på en stenklippa.
På en stenklippa.
Så är han i stan.
Alltså, nej,
det går fort här.
Ja, verkligen. Det är bara chop, chop, chop. Det är underbart tempo, verkligen. Och sen i Tokyo så träffar han på en brud när han går och tittar på lite sumbrottning.
Aki.
Och hon är hans kontakt där. Eller nej, hon är väl en av kontakterna. Han ska väl egentligen träffa någon annan. En snubbe som heter Henderson. Som han senare förs till. Och Henderson hinner typ säga två ord innan han blir knivmördad. Varpå James Bond kastar sig ut, knockar knivmördaren, förklär sig till knivmördaren, hoppar in i en bil.
Jättesnygg trenchcoat som han snor av mördaren. Det är den snyggaste kläderna Bond har på sig i den här filmen, tror jag.
Vad tyckte du om Bonds kläder överlag?
Nej, men innan var inget jag tänkte på, men den där trenchcoaten klädde han väldigt bra. Ja. Innan såg han sådär, jag tyckte han såg sådär trött och håglös och ganska gammal ut.
Ja, men jag
i början av de här och lite som Moskvallen också, man fick den här, där var hela filmen långsam, men den där lite bittra, bistra uppsynen. Men i den här trenchcoaten så lever han upp.
Kläderna gör mannen.
Ja, men det måste vara innan det här han jagar Aki ner i tunnelbanan där de har byggt.
Nej, det kommer sen.
Det kommer sen.
För att
ja, det är då han träffar
någon. Först så hoppar han in i bilen här med där den här mannen som har knivmördat Henderson.
Just det, han klär ut
sig. Han har en kompanjon. Så han Bond klär ut sig till knivmördaren. Hoppar in i bilen där kompanjonen är och låtsas att han har blivit skadad och han bara lägger sig ner i baksätet och ojar sig. Varpå den här killen kör iväg med James Bond till till skurkarnas högkvarter och bär upp sin kompis till sviten. Och då först beslutar han sig för att kolla till honom. Och då blir det ju en ganska, ganska fin fight. Där de typ kraschar hela inventariet.
Ja, och han står länge och väl, Sean Connery, och spöar den här mannen med en stor soffa. Som tillhuggare.
Fantastiskt roligt.
Och bara dunka på den en soffa.
Som man hade liksom en battering ram. Liksom man bara liksom...
Ja, väldigt bra. Och sen någon fåtölj och sen... Det slutar med att han slår av en statys huvud. Det är mycket sån här prop-fighter.
Prop-fighter, verkligen. De använder sig av sin omgivning oftast.
Men soffa vet jag inte om jag sett förut. Alltså.
Nej, det var faktiskt uppfriskande. Det var härligt. Men och sen efter det här så snor han lite dokument ur ett kassaskåp. Och sen så flyr han från det här stället. Och då dyker Aki upp.
Ja, just det, då blir han upplockad.
Hur hon nu kunde hitta honom där.
Nej,
vet man inte. Men hon kanske har skuggat.
Ja. Han blir misstänksam just av den anledningen.
Ja, precis. Hur kan du ha koll på det här? Och sen så tycker jag, nu vill jag ha svar från dig. Nu är det slut med Mr. Nice Guy här. Jag vill veta vad du vet egentligen. Och då börjar han ju jaga henne.
Då hoppar hon ur bilen och springer iväg.
Exakt. Och vad händer då?
När han är ner i tunnelbanan där de har riggat någon hemlig fallucka.
Alltså i tunnelbanan.
Fast det visar sig vara hans privata tåg. Station antar jag. Han har ju ett privat tåg.
Alltså det här är alltså chefen för Japans säkerhetstjänst som har sitt... men det är som ett hemligt högkvarter.
Hans vänner får kalla honom för Tiger. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Tiger Tanaka.
Ja, men han heter ju inte Tiger. Hans vänner får kalla honom. Henderson understryker detta. Hans vänner... tillåts kalla honom Tiger.
Det är roligt också att mannen som spelade Henderson, Charles Gray, han kom ju senare att spela Blofeld i Diamantfeber.
Ja, okej.
Okay. Så det är ju lite udda.
Jag gillar hans dödsscen.
De återanvänder skådespelare i de här filmerna. De har de gjort tidigare också.
Men det är väl smart?
Är det?
Ja,
vad fint. Det är konstigt.
Nej, men de är ju inkörda.
Ja, de vet vad som krävs. Jag antar det. Ja,
lönekontoret har redan deras uppgifter och...
True that.
Men han dör medan han står och pratar. Han står och pratar och så bara fryser han och faller ihop, så har han en kniv i ryggen. Effektfullt.
Ja, du ropade typ wow då. Du blev imponerad.
Ja, jag är imponerad.
Ja, men i alla fall, han träffar en Tanaka då, och blir polare med honom. Och sen så kom ju en sjuk scen. Ja.
Är det roliga här när han pratar med Tiger att Tiger har filmat allting och visar på två tv-skärmar när James Bond jagar Aki
i tunnelbanesystemet.
Ja. Mm. Och visar upp för Bond och bara, ja, jag trodde nog att du skulle vara bättre än så här. Men du ser ju pigg ut för att vara död.
Men det här övervakningstemat går ju genom hela filmen.
Ja,
det är så jävla mycket skärmar och folk som tittar på
Bond.
På Bond. Som spionerar på honom på olika sätt. Ja. Eller som har filmat honom.
Ja, vi kommer ju få läge att återvända
till övervakningssamhället 2.0 här verkligen. Och alla är så himla kåta på den.
Inte
här,
bara
den
det,
här
det är nästan som att de är det är någon slags iscensättning nästan. Dramatisering av, eller... Alltså den här springscenen som man visar upp, det är ju exakt samma vinklar som vi har sett också. Alltså det blir någon meta-aspekt nästan. Jag vet inte om, det kanske inte är medvetet direkt, men det blir väldigt roligt. Det är som att de iscensätter sina egna små filmer där.
Ja, ja, det är väldigt märkligt. Ja. Men sen blir det ännu märkligare.
Ja, Tiger säger i alla fall att han har sitt privata tåg här nere. Jag antar att det är därför. För att han, som han säger, jag färdas aldrig på Tokus gator. Det vore oklokt.
Ja. Ja.
Det får vi ju se prov på också. Varför det är oklokt att färdas på Tokus gator.
Ja, absolut. Mm.
Vilket vi återkommer till alldeles strax.
Alldeles strax. Teaser. Men då hoppar de in i hans jättefina tåg. Och åker en bit i tåget. Så tar en kopp te. Och har det jättemysigt. Och sen åker han väl till Tanakas hus typ. Han har ju värsta slottet.
Ja. Han säger någonting i stil med att alla mina ägodelar är också dina.
Just det. Och då kommer det fyra kvinnor. Och då förklarar Tanaka att i Japan så är mannen nummer ett och kvinnan nummer två. Och att James Bond säkert kommer trivas här. Och då svarar Bond, ja men det tror jag. I like the plumbing.
Ja.
Och det blir genast väldigt obehagligt.
Sen tvålas det.
Obekvämt för tittaren då.
Ja. Sen tvålar de min Bond, va?
Ja, det blir ju det här sedvanliga, lätt sexistiska
förfarandet. Ja, de är fascinerade av att han är hårig, va? Och så pratas det lite om det. Det är någon rolig skämt där att japanska män inte är håriga på bröstet. Och då säger Bond att fåglar bygger inte bon i kala träd.
Ja, precis. Han pikar Tanaka lite.
Och sen ska han välja en dam då. Då säger han också roligt. Han tittar lite på de här kvinnorna så säger han... För han ska få massage då. Kanske med lite speciell behandling kan man tänka sig. Då säger han, I choose this little old lady here.
Ja, och då svarar Tanaka, det var ett klokt val, för hon är väldigt sexyfull.
Ja, just det.
Och därefter så spårar det ur ytterligare. Men då blir den här kvinnan avbytt av Aki som dyker upp igen. Och ja, man kan ju lista ut vad som händer härnäst.
Det ena med det andra.
Vad sa du?
Det ena med det andra.
Det ena med det andra.
En grej som jag missade. Det var ju fantastiskt roligt när han möter Tiger och lämnar över de här dokumenten efter att Tiger har använt kodordet. Ja, älskar. Så så får Tiger översätta vad det står där.
Ja.
Och det är någonting, heter det Lux eller någonting, som det här företaget har importerat, som där han har stulit de dokumenten.
Ja, just det.
På, och det kan alltså vara rökt lax från USA
mm.
eller raketbränsle. Det är det de går på.
Ja. Och jo, de har ju också ett foto som en turist har tagit som de har tittat närmare på. Tanakas agenter. Så de har hittat en, vad säger man att det är? Någon sorts prick.
En mikropunkt.
Mikropunkt i fotot. Som de då kan plocka fram. Och då är det liksom ett meddelande på japanska. Som inte säger så mycket egentligen. Men sen så kommer Bond på att, ja men har ni kollat på själva fotot på den här båten? Vad båten heter? Och de bara, shit. Nu har du verkligen tänkt till det här. Så de zoomar in på båtens namn då.
Mm.
Och bara, jaha, men den ligger ju utanför kusten här borta typ.
Ja, precis. Men det där är väl talande också. Alltså, de kollar för nära.
Ja, precis. De tänker, här finns det dolda meddelanden. De måste gå på djupet här. Medan Bond bara, just det. Har ni kollat registreringsnumret?
Mm. Sen zoomar han ju in, jag vet inte, det är kanske inte Bond som gör det, men en båt bredvid där det finns dykarkvinnor.
Just det, då blir Bond intresserad.
Då vet han att han är rätt, att han är på rätt spår.
Exakt.
Ja.
Ja, vad händer sen då? Jo, Bond åker ju tillbaka till det här skurkarnas högkvarter. Så det är ju ett företag egentligen. Men då låtsas han komma dit i ett officiellt ärende. Och då får han träffa chefen och dennes underhuggare. En fal kvinna, västerländsk kvinna.
Helga Brandt.
Det är väldigt roligt. Han dissar ju totalt den här chefen.
Ja, han har bara ögon för henne.
Han har bara ögon för tjejen.
Men hon också, alltså som hon extremt. Låser Bond med blicken. Det är ju också väldigt, alltså,
ja, det är rent magnetiskt verkligen.
Hon kan inte hålla, det är nästan att hon inte kan hålla ifrån fingrarna.
Ifrån honom. Ja, absolut. Men det är väldigt roligt. Flera gånger i den här filmen så är det ju kvinnor som inte riktigt vill kyssa Bond. Men så kopplar han på något darr på läpparna. Det är liksom som en magnet han kör igång. Och så bara sugs de in i hans ansikte.
Jag gillar också här i den här scenen att de försöker få Bond att dricka. Det är tidigt på förmiddagen. Och
just det, han säger nej. Det är han säger sjukt. Nej.
Och chefen här säger då, men jag dricker alltid på morgonen. Det ger lite extra lyster till dagen. Och Bond säger, nej men det är fan inte bra. Det är inte bra för levern, vad säger han?
Ja, precis.
Och Helga säger, men jag öppnar ju en Dom Perignon 58, eller fan det ska du inte ha. Och då är jag, om du propsar på det.
Verkligen, ja. Och sen sätter ju sig den här chefen då vid ett jättehäftigt skrivbord som, jag vet inte vad det är för material, men det ser ju svinkoolt ut och det är så här jättehögt. Så Bonds spegelbild syns i skrivbordet. Och sen när man ser från den här chefens vinkel då, så förstår man att den är försedd med röntgenapparatur. Så han kan se igenom Bonds kläder och se att han bär på en pistol.
Mm.
Och ja, sen har de lite replikskiften om att det är farligt att vara nyfiken och jada, jada, jada.
Här börjar också alla persienner presenteras. Det är mycket persienner i filmen.
Skurkarna
också.
Har en otrolig förbläss för de här.
För innan chefen och Helga, nu det blir lika rörd som vanligt här, men innan nej, Helga och den här chefen kommer, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Nej, men han var väl ganska ointressant i och för sig.
Innan han kommer så, när Bond blir visad till kontoret så säger de att han är 3,5 minut för tidig.
Ja, just det.
Så han får stå och vänta. Och då är det ju en ganska lång scen med en man som sitter och iakttar Bond på en tv-skärm.
Ja, just det. Övervakningstemat.
Ja, en övervakningstv.
Han ser väldigt lysten ut på Bond. Oh, där inspekterar han den där statyn.
De håller på länge.
Mm. Märkligt. De vill verkligen etablera det här att folk tittar på Bond.
Mm. Ja, sen fattar de att Bond är någon han inte utger sig för att vara. Så när Bond skrotar iväg därifrån så säger väl han till chefen då, säger till Helga att kill him.
Mm,
just då är det en fantastisk scen.
Ja, det är nästan filmens bästa scen.
Bond går ut därifrån och så kommer en bil smygande långsamt. Och i baksätet ser man närbild nästan på en kille som tar upp ett jätte automatvapen alltså, och smyger fram liksom.
Det går inte att förklara hur stort det här vapnet är alltså. Det ser nästan, det ser helt komiskt ut. Han ska alltså göra en hit and run på Bond precis utanför företaget, vilket ju man kanske tycker att det hade kunnat åstadkommas med en lite mindre pistol, lite lätt.
Bara att de försöker smyga också i en bil med
det, med det här gigantiska vapnet.
Men Aki kommer farande i sin sportbil,
ja.
Plockar upp Bond, och det blir biljakt.
Ja, just det.
Bara full fräs genom Tokyos gator.
Full fräs. Och sen händer ju något magiskt.
Sen händer det. Varför man inte ska färdas på Tokyos gator. Aki ringer in och säger, vi tar standard procedure på de här killarna.
Standard
procedure. Eller nej, men det är inte det hon säger, men ja, standardutförande eller någonting.
Ja. Och då kommer en helikopter.
Jäklar.
Och helikoptern kommer inte ensam, utan helikoptern bär nämligen på en gigantisk magnet under sig. Och den plockar helt enkelt upp den här bilen och åker iväg med den.
Och dumpar den i havet.
Det är ju fantastiskt alltså.
Från hög höjd.
Det är ju verkligen, man ser ju tydligt att det inte är något trickfilmat. Utan det är verkligen en helikopter med en jättemagnet, med en bil som släpper den på ganska hög höjd. Så bilen bara fumlar ner mot vattenytan och bara boom. Skitsnyggt. Och man blir nästan, ja, man blir nästan lite imponerad.
Det vore oklokt att färdas på Tokyos gator.
Verkligen.
Vad hände sen?
Jag vet bara att det var så jävla mycket som hände. Det var en biljakt och sen så var det, jo just det.
Får de direkt till hamnen då?
De får direkt till hamnen och där blir det ju fistfight.
Ah, nej, där kommer ju en gaffeltruck körande i helt manisk hastighet rakt emot dem. Så uppspeedad, helt galen. Man tror att, här tror man att det ska lugna ner lite, att de ska smyga lite, prata lite, kanske magnetkyssas lite. Men en truck
avbryter allting.
Och sen ett stort gäng med järnrör och påkar börjar jaga dem.
Varpå Bond börjar skjuta alla. Det är ingen som har det är ingen som har skjutvapen med sig, vilket kan tyckas vara lite dumt.
Ja, nej, men det här är ju thugs.
Men, och sen så springer ju Bond upp på taket på den här stora lagerlokalen då. Och då är det en jättesnygg helikoptershot som börjar ganska, ja, ganska nära då på taket. Men sen som zoomar ut, eller liksom som flyger bort från scenen, och filmar när Bond springer på taket och slåss
en ganska lång tagning och på väldigt så här långt håll.
Ja,
snyggt, de är så här små.
Ja, verkligen. Ja, men de springer och slåss. Det var också nästan imponerande.
Ja. Jag skulle vilja se mer som det där, skulle jag vilja se mer av.
Ja, verkligen.
Fighter på avstånd.
Ja, men det var faktiskt väldigt coolt. Det har man inte riktigt sett, nej. Det avståndet. Ja, men han springer ifrån dem och så hoppar han ner på en typ pall med kartonger.
Han hoppar sen ner på två.
Eller, just, han gör två hopp.
Två stunthopp.
Ner på marken igen. Och sen bara går han därifrån.
Och så, nej, nej, det blir han knockad.
Blir knockad.
Jag trodde det kom fram någon bakifrån och bara högg en kniv igen. Men han blir bonkad.
Ja, precis. Och då är det den här chefen för det här onda företaget som dyker upp. Och då skickar han Bond till Helga, heter hon det?
Helga Brandt.
Helga Brandt,
tror jag.
Och då ska hon ta hand om honom. Och tanken är väl att hon ska tortera honom med en mängd tortyrredskap som de har där.
Men hon vill ju något helt annat.
Ja, precis. Hon börjar ju... Ja, men hon faller ju för de här magnetiska läpparna.
Det intressanta här är ju att det är något dubbel, trippel, quadruple spel.
Mm, just det.
Jag förstår, det är ju svårt att förstå varför hon utger sig för att vilja tortera James Bond, låter sig förföras för att Bond ska få tro det. Ja, de gör ditten och datten, får man anta. Sen är de helt plötsligt ute och flyger, för Bond säger att han ska rädda henne från de här skurkarna. Och hon låter det ske. Och sen låser hon fast honom inom fälla i planet och hoppar ut med en fallskärm. Så hela tiden har hon liksom spelat ut Bond. Hon kunde ju, alltså han var ju fastbunden, hon kunde ju torterat och dödat honom där.
Det är ju oklart varför man väljer att göra så här istället för att skära halsen av honom bara.
Fast hon vill ju, ha honom också, såklart.
Ja.
Men det borde gå att lösa.
Jo, de har ju sex då, såklart.
Ja, det borde gå att lösa på något sätt.
Och sen så ber de sig upp det här flygplanet. Men varför? Ja, man frågar sig verkligen varför. Det finns logiska luckor, såklart.
Som, ja, fast det är ju, vanligt. Det är ju en jättebra scen.
Ja, absolut. Och planet störtdyker ju med James Bond. Han har liksom dykt upp en... det ser ut som att han sitter vid en skolbänk liksom, fastlåst med händerna med en sorts plywoodskiva av något slag. Men så lyckas han bryta sig loss och så får han ju upp nosen och precis när planet är på väg att krascha. Och så landar han på vägen.
Och drar vidare.
Och det är ett sånt jäkla tempo så här långt. Och man sitter ju on the edge of one's seat.
Som naglad fast.
Man bara, shit, vad kommer härnäst? Det är ju faktiskt skitkul.
Vad kommer härnäst?
Ja, vad kommer härnäst? Jo, då ringer han ju in Q. Och då kommer Q och levererar en minihelikopter.
Ja, just det. Som byggs ihop i någon sån här stop motion.
Ja, just det. Det var också märkligt.
Montage.
De demonstrerar för Tiger Tanaka att kolla vilka prylar vi har då. Den här fina lilla grejen fixar vi, inga problem. Och helikoptern är ju bestyckad till tänderna med raketkastare, eldkastare, kulspruta, den kan släppa minor, den har allt liksom. Så då ber sig Bond upp i luften. Den ser ju ganska fräck ut när den åker iväg också. För den här, de kör ju verkligen med den. Den är ju, den funkar. Det ser man ju att den flyger iväg med den.
Det är någon liten grej.
Så den är ju ganska häftig också. Och sen åker den iväg för att undersöka den här platsen där de hittar den här tanken då. Där de tog registreringsnumret på den här båten. Och i krokarna där då, finns det en vulkankrater som de tycker är misstänkt. Så åker Bond runt där och då plötsligt dyker upp fyra helikoptrar och anfaller Bond.
Det är roligt för Bond ser ju ingenting, så om de hade låtit bli så hade inte han sett något. Men när fyra helikoptrar anfaller med missiler och skit, då tänker man ju att det kanske är något på gång här.
Ja, precis, det kanske.
Så lång helikopter...
Finns kriminell action? Aktivitet i närheten. Ja, det är en lång flyg-action-scen där Bond använder alla sina gadgets i helikoptern. Han släpper minor, han...
Och han ser helt oengagerad ut.
Ja, men verkligen.
Han bara skjuter lite på puffran och helt nollställd, bara uttråkad som vanligt.
Jo, men James Bond var ju... Alltså, Sean Connery var ju inte uppe i luften såklart. Han sitter ju vid en green screen och bara...
Ja, jo, men på hans shots.
Nu ska du skjuta en kille här. Jaha, okej då. Det verkar inte som att regissören har gjort sitt bästa för att engagera Sean Connery direkt. Och ja, men han fimpar ju alla helikoptrar såklart.
Ja, han får använda alla sina olika...
Ja, de har verkligen tänkt ut det bra där.
Det är en helikopter för varje...
För varje pryl.
Varje pryl.
Ja. Men ja, vad händer sen då? Jo, de upptäcker att det är något fuffens där på den här ön av slag. Så då kommer Tiger Tanaka på att James Bond måste gifta sig.
Ja, det är ju det tredje steget.
Ja, okej. Okay.
Hoppar vi över
första. Jag
tar Tiger Tanaka en hel ninja
klan
som håller på att träna. Bara, nu är vi här. Då är de på hans ninja skola.
Ja.
Så får man se lite såna träningsmontage. Sen måste ju James Bond 1 bli japan.
Just det.
2 bli ninja. Skynda dig. Det måste gå
fort. På typ 2 dagar.
Ta en fru. Gift dig. Och det här, jag förstod inte alls varför.
Alltså jag tror att tanken är att de ska vara inkognito på den här ön som de misstänker är någon misstänkt aktivitet på.
Mm.
Och det finns en liten fiskarby där. Och tanken är att de här 100 ninjorna,
ja, det är roligt,
ska komma och arbeta i den här lilla fiskebyn.
Han infiltrerar 100 ninjor som fiskare.
Ja, exakt.
Ja,
det... Och då ska de vara där. Och tanken då är att James Bond, han får ju inte vara en västerlänning som finns på den här ön, utan han måste vara en japan då, som bor på ön.
Men
och då måste han vara gift med en japanska.
Ja, men det är en svår plan. Bli japan, bli ninja, ta en fru på några dagar. Känns som att det är några års
Men det är bara James Bond som fixar det på typ 2 dagar.
Men Bond, han står och funderar lite. Och så frågar han, jag tror han frågar i alla fall, hur ser den där frun ut?
Ja.
För det måste vara någon, det måste vara någon lokalt från byn, vad jag förstått, för att ingen ska bli misstänksam.
Ja, just det, precis.
Och då har hon ett ansikte som en gris.
Och då... Tiger Tanaka säger det. Ja, hon ser ut som en gris.
Ja. Och då säger Bond, först då säger Bond, i skogen med den idén.
Åh, den svenska översättningen är fantastisk som vanligt. Ja, precis. Han var liksom okej med det här. Jag ska bli japan. Mm. Vilket alltså innebär att han ska typ få massa...
Vad det innebär är att han ser ut som Steven Seagal.
Han får en peruk så att han ska se mer japanskt hår ut. Och så får han så här... vad säger man? Hud...
Avlagringar.
Men de lägger ju på så här hud, alltså mask.
De lägger på hud och mask.
Mask, så att han ska se mer japansk ut.
Jo, de ser ju så.
Man får alltså se Sean Connery som japan, helt enkelt.
Om inte jag är helt fel, men jag kan ha fel, så tror jag att Steven Seagal faktiskt var Aikido-instruktör eller någonting på en Bond-film.
Mm.
Jag tror den senare, kanske Never Say Never Again. Okay. Och under någon träning faktiskt skadade Sean Connerys finger eller hand eller någonting.
Mm.
Och i den här filmen såg Bond ut som Steven Seagal lite när han var japan.
Ja, vi kanske får läge att återkomma till
det. Ja, det får vi kanske.
Men i alla fall, de lyckas övertala Bond att take one for the team, alltså gifta sig med den här grisen. Och ja, det är så hemskt. Och,
lång giftermålsritual. Nej, den är inte så lång. Men det visar sig de har ju lurats. Det var här är ingen gris.
Det var en snygg tjej.
Och det är så roligt för Bond ser så här under hela bröllopsceremonin, så ens då pågår det äntligen någonting i hans mimik.
Ja.
Han funderar hur eller ja, vad gör jag nu? Det blev ju mycket bättre. Varför lurades de? Jag vet inte vad han tänker egentligen. Men det pågår någonting där. Nu kan jag ju tänka mig en smekmånad.
Ja, just det, han säger det också.
Senare, ja.
Senare, ja.
Hon hävdar att vi inte är gifta på riktigt. Du uppgav ju inte ditt riktiga namn. För han ville ha smekmånad.
Vad hette den här tjejen? Hette hon typ Kissy?
Ja, jag tror det. Kissy. Inte din bloggare?
Ja, precis.
Ja,
hon heter alltså samma som en bloggare. Men innan det här händer då, innan han gifter sig, då dör ju Aki.
Ja, som ju ville vara frun, men det gick inte för...
Ja, just det, hon var ju väldigt sugen på Bond.
Ja, väldigt.
Och Bond var väl lite småsugen på henne också. De hade ju sex såklart.
Ja, de fullföljer i alla fall.
Men då när de ligger och sover i Tanakas palats, så kommer det en ondskefull ninja och ska lönnmörda James Bond med hjälp av ett snöre som han liksom stryker med gift. Och tanken är att han liksom ska hålla det här snöret uppe vid takbjälkarna och så liksom doppa det ner på hans mun. Och det räcker liksom med en droppe på läpparna. Så...
Det blir fel mun.
Det blir fel mun. Bond vänder på huvudet och Aki kastar sig efter det här snöret nästan och insuper det och dör kort därefter. Vilket ju borde vara en tragisk scen.
Det är den här scenen som innan, de pratar ju lite om Bond och hans japanska seder och att han måste bete sig som en japan.
Mm.
Och här säger Bond, och då ska han ju lägra Aki, och då säger han good for Tiger.
Ja, det är innan hon dör alltså.
Ja, det är innan hon dör, men det är innan han ska ligga med Aki. Jag förstod inte varför det är good for Tiger.
Just det, han säger det.
Ja, han säger det.
Men hon säger det till honom, att Tanaka har sagt att han måste lära sig de japanska sederna.
Ja, good for Tiger.
Då säger James Bond good for Tiger.
Ja, skitsamma.
Skitsamma, verkligen. Men Aki dör och James Bond bryr sig ju knappt, som vanligt, när kvinnorna omkring honom dör. Och han tänker inte så mycket på Acker när han får veta att hans blivande brud faktiskt är vacker. Och sen så bara spolar de henne helt ur filmens goda minne. Och sen så tar de sig till ön.
Vill du ha en lång
sorgarbete? Vad säger man?
Sorgarbete montaget.
Nej, men det är väl som vanligt med de här gamla filmerna. Kvinnorna kastas lite vid sidan om. Och ja.
Sen är han gift på smekmånad med 100 ninjer som fiskare. Och får höra något om att någon ung tjej från den här byn har åkt in i en grotta, kommit ut död.
Just det.
Måste undersökas.
Men innan vi måste ju berätta, just det. Det var en Blofeld-scen först där han introduceras. Och visar upp sin ondskefulla lair. Den här raketbasen då. Som finns inuti vulkankratern. Och den är ju hilarious. För den ser ut som Austin Powers. Alltså skurkbasen i Austin Powers. Det känns nästan som en exakt replika.
Men jag har inte sett
den.
Det kan väl vara medvetet kanske, eller?
Jo, självklart. Men alltså, jag visste inte att det var så corny. För det är ju verkligen...
De har ju tagit en rysk rymdkapsel också under den här tiden, tror jag.
Ja, precis. Ja. Alltså, Blofelds tanke då är att starta världskrig mellan USA och Ryssland. Så att Spectre sen kan kliva in och bli en supermakt som tar hand om resten av världen liksom.
Mm.
Så det är verkligen en megalomanisk plan. Och han, ja, det är ju roligt också att han har ju den här fantastiskt roliga piraya-bassängen vid sin, alltså i sitt vardagsrum typ. Där han ligger och läser böcker och tar det lugnt. Så har han en piraya-bassäng där han dumpar sina anställda som han inte är nöjd med.
Mm, med en så här fallande bro liksom. När han går över, nu går jag till jobbet. Då bara, tror du det? Då har han en liten pedal på golvet som han, så faller den ner.
Exakt, så han dödar ju hon Helga då. Den här skurken som hoppade ut ur flygplanet för att döda Bond.
De är mycket mer där att hålla på att döda sina bästa.
Ja, det är ju återkommande med Spectre. De gillar inte misslyckanden och dödar hellre sina anställda själva än att låta dem dödas av Bond.
Här lärde jag mig ett nytt svenskt ord.
Ja?
Mina pirajor kan skelettera en människa på 30,
det är bra ord.
30 sekunder.
Det är bra ord.
Skeletterad.
Mm. Men, och sen innan de
vi får inte se Blofeld dock, vi ser ju bara han klappa sin katt.
Just det, och då känns ju han ganska märklig. Det känns inte riktigt som att rösten gör Blofeld rättvisa. För han pratar ju väldigt märkligt.
Jag tyckte om rösten. Nasal, märkliga betoningar. Inte som man tänker sig en skurk ska prata, men det gav någon unik touch.
Ja,
han pratar väldigt konstigt.
Så det funkar ju bättre sen när man får se Blofeld. För han ser ju ganska crazy ut. Han har ju den här såret, eller ärret, över ögat. Och helt skallig och har sin vita katt. Och stirret, han har ju ett jäkla stirr alltså.
Men han blinkar ju inte
alls. Han blinkar aldrig i filmen.
Och lite manierad och märklig, kort. Lite darrig på handen.
Ja.
Väldigt speciell.
Han är lite sjuklig på något sätt, men också, ja, supermäktig såklart. Donald Pleasant som spelar honom, jag tyckte ju först att han var värdelös, men man, with time, så gillade jag hans porträttering mer och mer faktiskt.
Mm, men jag tycker han kunde ha visats tidigare och varit med mer nästan.
Ja, han fick väldigt lite screen time.
För hejdukarna är ganska bleka i den här. Den hade behövt
verkligen
lite mer. Eller det är ju i stort sett inga alls.
Nej, det är ju den här Helga då. Och en stor arisk
Ja, men han är ju så
jätte.
försvinnande lite. Även om man får en bra fight sen i slutet med
Ja,
Bond,
precis.
så är han ju aldrig etablerad riktigt mer. Han står i bakgrunden någon gång och ser ganska stor ut. Man tänker, okej, det kommer bli något.
Det där blir en fistfight, tänker man. Men innan Bond kommer in i den här raketbasen då, så har han ju ett snack med Tiger Tanaka. Då han visar upp deras gadgets och man tänker shit, Q ligger i lä här. De
Ja.
har raketpistoler och raketcigaretter.
Det är inte
Helt
att leka med.
awesome! Man bara shit, jag vill ha. Så han tar ju med sig ett gäng raketcigaretter då när han och Aki hittar raketbasen.
Först åker de till grottan.
Ja, just det.
Där
Och
är giftig gas.
där giftgas in i grottan.
Då får de hoppa ner och dyka och simma ut därifrån.
Ja, precis. Men då tar de sig upp på vulkankraterns
Det, ja,
sluttning
det är
där.
roligt, för Aki, hon klättrar ju upp här för hela vulkanen i bara bikini.
Ja, en bra
Och,
bit.
ja, en bra bit. Och är helt slut. Och säger, behöver vila lite och pusta ut. Och säger, it's hard. Och Bond anar vinken och tänker, nu är det dags för smekmånaden.
Ja, du tänker att hon syftade på, eller Bond tror
Eller det är
att
inte
hon,
Aki. Aki är ju död sedan länge. Kissu menar jag.
ja, Kissy, just det. Du tänker att Kiss, eller Bond tror att Aki syftar på hans skrev då, eller? It's hard.
Ja, det måste man väl anta, för han föreslår ju direkt smekmånaden.
Ja,
Och hon
precis.
måste ju vara ganska slut efter. Men det visar sig, ja, hon kan tänka sig smekmånaden nu.
Ja,
Det
precis.
funkar utmärkt,
Men
för
då
det är
avbryts de ju.
ganska bra utsikt. Ja, precis. It went down, säger hon ju då.
Smart.
Och då säger, ja, Bond säger, ja, smekmånaden är över.
Ja, det är en helikopter som flyger förbi och får dem att tänka på annat. Men då kommer de upp till den här till slut så tar de sig ner i vulkankratern då. Och det finns ju liksom ett lock som ligger på där. Ett metalllock då som Bond inser. Och så när de
Först
öppnar.
tror han att det är någon damm eller någonting. Fast de är så nära. Han säger, är det djupt? Och Kissy säger, ja, det brukar de vara. Vulkankännaren.
Ja, hon är typ 16 och
Nej, det tror jag inte att hon är i och för sig.
nej, men hon såg väldigt ung ut. Men jo, men här är det roligt också, för hon är ju fortfarande bara den här bikinin. Men, och då tar han av sig sin jacka
Ja,
och
Bond har
bara.
frikostigt med kläder.
Han har jättemycket kläder på sig. Då tar han av sig jackan och bara slänger den på marken och
Det är
säger
superfräckt.
åt henne, ja men du får springa och hämta hjälp.
Ja, kan inte
Han
ge hjälp.
erbjuder inte jackan eller
Nej,
någonting.
han visar sig ha ninjadräkt under. Nu, det är ju dessutom
En linje direkt med sugproppar.
med sugproppar.
Så han blir Spindelmannen
Det är
helt
ju kväll
plötsligt.
nu, så det skulle ju kunna vara några grader kallare. Så hon kunde ju kanske få jackan, men det kanske är jättevarmt. Så att
Ja, vem vet.
hon måste i alla fall hämta hjälp och Bond ska krypa in med sina sugproppar.
Exakt. Och det gör han då när de öppnar den här metallluckan för att skicka ut den här rymdraketnorparen. Som Blofeld tänkt att använda för att tvinga USA och Ryssland att börja bomba varandra. För att tanken då är att USA och Ryssland ska tro att deras raketer blir stulna av
Varandra.
varandra helt enkelt. Ja. Men då lyckas ju Bond ta sig ner och infiltrera basen. Han fritar de amerikanska astronauterna.
Och de ryska kosmonauterna.
Och så blir de ett sorts team där de springer runt och knockar en massa folk. Och sen av någon också oklar anledning så ska Bond ta på sig astronautkläder och borda den här.
Ja, men här ska vi sluta den inifrån.
Ja, kanske. Men då
Blofeld
blir
filmar
han
allt.
påkommen av Blofeld.
Som står och kikar på TVn. Då har han monterat någon, eller han har med sig någon, vad säger han? En AC,
En luftventilator
en
och sådär.
luftventilator. Ingen astronaut har med sin luftventilator.
Just det. Han pekar på Bonds okunnighet.
Stop that astronaut!
Ja, alltså rösten, det går, jag förstår inte vad han försökte. Men
Mycket bra.
Den är out there.
Under tiden får man ju se att Kissy då har, hon, det får vi inte säga att hon har klättrat ner för hela det här berget igen, men hon är ute i havet och
just det,
simmar.
Hon simmar tillbaka till Whiskeybyn. Simmar tillbaka,
ja. Hon kämpar.
Och då blir hon påkommen av den här helikoptern då.
Mm, som försöker skjuta henne och sådär.
Just det, och så vet man inte riktigt vad som händer sen.
Men det går bra.
Men det går bra.
Vi får inte se det, men...
Nej, men precis. De orkar inte visa att hon klarar sig.
Nej.
Ja, men då är Bond tillfångatagen av Blofeld och han kör sin sedvanliga I expect you to die, Mr. Bond-snack. Men Bond lyckas ju lura dem alla när han ber att få ta en cigarett. Och det är ju den här raketcigaretten då. Och då skjuter han en kille i bröstet och öppnar luckan till vulkanen så att... Tiger Taka, vad heter han?
Det är roligt för Kiss och Tiger dyker upp på berget.
Mm.
Och man tror nästan att oj, kom de själva? Tanaka. Och då ploppar upp de här 100 ninjorna som stenar ur berget. Som att de har legat där och väntat. Kändes det? Mm. Så är ju ninjor.
Mm.
Ja. Bond öppnar dörren.
Just det.
Och, inträder ninjor.
Ja, då blir det värsta massscenen.
Män i kratern ropar Blofelds
fantastiskt. Mannar. Men in the crater.
Och så väller de in som
ja, som myror.
Som myror.
Det blir
massscen blir det.
Verkligen. Budgeten är ganska fet här märker man. Dels så har de byggt upp den här enorma basen och nu så bara spränger de skiten ur den.
Och fyller den med folk.
Och fyller den med folk som skjuter på varandra.
Panga, så det är samurajsvärd, kaststjärnor.
Ja, shit. De kör verkligen allt som en liten pojke eller flicka kan tänkas vilja vara intresserad av vid en späd ålder.
Och sen står Blofeld och snurrar lite lojt. Jag trodde först att det var på en sån här klocka som man har i västfickan.
Mm.
Men det är sprängnyckeln som man står och snurrar. Den ger den till den här stora killen. Ja, de säger sprängnyckeln.
Just det, sprängnyckeln spränger den här raket-norparen.
Ja.
Ja, just det. Varför att... man nu skulle vilja göra det? Varför Blofeld nu skulle göra det?
Ja, jag vet inte, jag vet. Men jag gillar att han står och snurrar lite mer än i luften.
Ja, han har en loj attityd när han...
När han sitter i sin stol också och sitter helt så tillbaka lutad nästan. Han ser ju helt störd ut.
Jo, han ser väldigt pervers ut, så man verkligen njuter av det som pågår.
Han går verkligen all in här.
Ja, du gillar det verkligen.
Mm. Ja, jag tycker det är väldigt bra.
Och han har ju då sin vita katt också, som blir skräckslagen när det här skiten brakar loss. Uppenbarligen så sprang katten iväg och de fick typ leta efter den flera dagar innan de lyckades hitta den igen.
Ja, den såg ganska störd ut.
Ja, den såg panikslagen ut verkligen. Så det var ju dålig stil av filmskaparna att skrämma det stackars djuret så.
Sånt som händer.
Men det är väl sånt som händer när man ska göra en blockbuster. Ja, vad händer sen? Jo,
Bond vill ha sprängnyckeln.
Ja, precis. Blofeld flyr först.
Ja.
Han ska skjuta Bond, men så skjuter han istället den här chefen för företaget som också är en Spectre-medarbetare och då har misslyckats. Och sen ska han skjuta Bond, men då kommer en shuriken och träffar Blofelds hand. Och
Blofeld far iväg en sån här liten rund söt tåg.
Ja, det är som en liten kula, en ihålig kula. Som
ja.
Åker på en liten räls där inne.
De har eget tåg där inne.
Just det, han är också mån om att ha en privat tåg, precis som Tiger Tanaka.
Mm.
Och då hamnar Bond i en fistfight med den här ariska
precis.
Livvakten.
För nu har han har ju sprängnyckeln. Han kommer ju också lite lojt viftande. När man såg honom på håll trodde jag att han hade en sån här butterfly-kniv som han hade på med.
Du tänkte, han, wow, nu blir det tufft. Blir det men tufft. Oj då, det var sprängnyckeln. Men,
det var sprängnyckeln. Ja. Så går och vifta lite med den där inför Bond. Ja. Liksom tisa honom med sprängnyckeln.
Men då begår ju han ett stort misstag, den här stora ariska klunsen. Och det är ju att han befinner sig i rummet med pirajerna.
Ja, där ska man inte slåss.
Nej. Ni kan ju... Man kan bli gissar fram till hur det slutar.
Man kan bli skeletterad.
Man kan bli skeletterad.
För mindre.
Ja, och Bond får tag på nyckeln då.
De dunkar på varandra rätt bra där också med attiraljer som finns till hands i rummet.
Ja, ja, vilket men fighterna är faktiskt helt okej ändå tycker jag. Kanske inte lika täta som fighten Bond hade med Robert Shaw i From Russia with Love.
Nej, men den var ju ett trångt utrymme också. Det känns som att de har nu etablerat den här med att vi använder allt vi har i rummet istället för att skapa någon sorts intensitet.
Mm.
Att det liksom, det är så här, det är så desperat så vi bara hiva stolar, vi tar soffan och bara allt för att överleva. Det kanske inte känns så intens, men jag kan tänka mig att tanken var det i alla fall.
Mm.
Det blir lite mer roligt.
Jo men verkligen.
Men det är bra.
Det är verkligen out there. De gör alltid sin makt för att ta varandra av daga.
Mm. Stor, blond, arisk man åker ner i Piraya-poolen i alla fall.
Bond har nyckeln, springer och ja, han kopplar in den i den här konsolen och lyckas spränga rymdkaparfärjan innan den har kapat ännu en färja och därmed utlöst ett världskrig.
Det roliga är, vi ser ju på små tv-skärmar den här rymdkaparmaskinen ute i rymden.
Ja, just det.
Först i en vinkel precis framifrån när den öppnas liksom.
Mm.
Och sen vinklarna efteråt är liksom från sidan en bit ifrån. Så Blofeld måste ha skickat ut någon satellit eller någonting som kan filma den här också i rätt vinklar.
Ja, Spectre...
Så det är hela tiden den här iscensättningen.
Spectre verkar ju besatta av att verkligen kunna övervaka allt i den minsta detalj.
Ja, det måste vara så.
Och det är roligt också. Men också den här mannen som tittade på Bond tidigare när Bond besökte det här företaget och så lysten ut när han tittade på Bond genom säkerhetskameran. Han finns ju här i basen då och tittar i skärmar.
Han har span.
Men ja, och då har de ju lyckats. De har ju stoppat Blofeld. Men han har ju ett sista knep i rockärmen. Och det är att han har ju ännu en nyckel. Och den nyckeln går till självförstörelseknappen.
Mm.
Och då spränger han hela basen. Och det blir en jävla explosion. Och det blir så här vulkanutbrott och hela rubbet liksom. Mm.
Men ingen sån här nedräkning och sånt. Det bara smäller på en gång när han trycker på knappen.
Nej, det var uppfriskande också.
Ja. Ja, och det startar alltså ett vulkanutbrott till och med.
Härligt.
Ja.
Och de, till slut så hamnar de överlevande i den här grottan med gasen och sen så kommer de ut i vattnet.
Det är som ett helt fiskstim av ninjer som ligger och sprattlar bara i vattnet.
De är så nära varandra och simmar, det ser så komiskt ut.
Så det bara sprattlar liksom.
Och ja, då tar de sig ut i havet. Vad som hänt med Blofeld får man aldrig riktigt veta, men ja, han återkommer ju i nästa Bond-film. Och det slutar ju som typ alla Bond-filmer har slutat egentligen, med att Bond och flickan ligger i en flotte. Och flotten typ ser ju likadan ut som flotten i Oskbollen.
Ja, men det är säkert någon sån standard edition.
Ja, precis. Och de håller på att pussas, men då kommer den här ubåten upp.
Mm. Det är läge för smekmånad här nu, tycker de.
Exakt.
Ingen kommer hitta oss.
Men det tycker inte M och Miss Moneypenny som kommer med sin specialubåt och liksom trycker upp flotten så att den hamnar på ubåten.
Mm. Det är mycket, mycket avbrott för Bond i den här.
Ja, han får inte riktigt komma till skott.
Han får, eller han gör ju
det får han ju absolut.
Men det är fler avbrott va, än...
Ja, men han har ju...
I Oskbollen blev de ju också avbrutna såklart.
Men... Han har ju inte riktigt det här, den här patologiska sexbegäret som han haft i tidigare filmer tycker jag. Utan det är mest att det råkar hända.
Mm.
Han har ju sina magnetiska läppar och han tvekar inte att använda dem när de väl liksom... Nej, när situationen väl kräver det. Men det känns inte som att det är på liv och död att han måste få gänga nu. Men det är väl kanske för att han har tappat sugen lite. I alla fall, det känns ju lite som att Sean Connery har gjort det.
Han är inte superengagerad.
Nej, precis. Och han sa ju det själv efter den här filmen, att det här blir min sista Bond-film, för han är tröttnat på hela spektaklet. Han blev ju ansatt av paparazzis rejält i Japan, och de hoppade ju till och med in när han satt på toaletten och tog en bild på honom när han satt på toa, som de spred i tidningar sen. Så inte undra på att han kanske kände att det blev lite för mycket.
Mm. Enough of this shit.
Enough of this shit, man. Ja, vad kan vi säga mer om filmen? Alltså, Roald Dahl skrev manus. Det är ju bisarrt.
Ja, men det var ju väldigt fartigt.
Ja, han var ju uppenbarligen en bra manusförfattare.
Ja, en del av dialogen...
Om man jämför med tidigare Bond-filmer.
Jo, men och samtidigt lyfte han kanske upp den här... Eller, det går inte att kalla det för undertexten, men ibland pratade de om övertexten övertydligt här.
Ja, själva dialogmanuset var ju kanske ingen höjdare.
Det var... Fast det var ju klatschigare än, i alla fall, än i Oskbollen.
Men den hade en one-liner som faktiskt funkade också.
Mm.
Nu skrev jag inte ner den, men...
Nej, men vi tittade på varandra och...
Tänkte, den där, ja, det finns något där.
Men det var väl när de dumpade bilen i havet och Tiger sa... Vad tycker du om japansk effektivitet? Och Bond sa, en droppe i havet.
Just det.
Jag vet inte vem online var riktad mot riktigt där, men...
Nej, precis. Men ja, men det fanns något där.
Mm. Ja.
Mungiporna gick, ryckte till lite.
Ja, och blickar utbyttes.
Det räcker.
Ja, men vi har väl väntat lite på den där one-liners utveckling.
Att den jo, ska... men precis. Det börjar kännas som att det är på väg nu mot det här Roger Moore förlovade landet av one-liners som kommer sen.
Här var fortfarande tempot off, tyckte jag. Den kom lite sent.
De är Sean Connery är inte helt bekväm med dem där, kanske. Nej. Det kanske är så det är.
De landar... Nej, de har inte varit så bra skrivna tidigare. Men levererandet är också lite... Jag vet inte. Mycket handlingsreferat blev det nu, men...
Ja, verkligen. Men... Ja, taglinen var i alla fall "You only live twice, and twice is the only way to live." Också helt obegriplig. Precis som många andra taglines för de här filmerna. Ursprungligen så var det ju tänkt att någon annan skulle spela Blofeld. Inte Donald Pleasence, utan en tjeck som heter Jan Verich. Men han ansågs vara lite för jovialisk, eller han hade liksom fel framtoning. Det var någon som kallade honom för jultomten, att han liksom hade den, kanske inte den fysiska närvaron, men den, det sinnelaget. Och det passade inte riktigt Blofeld, tyckte de.
Men så han hade liksom börjat spela in senare?
Ja, precis. Han var där en vecka på inspelning och sen så, nej, vi kör med Donald Pleasence istället.
Som jag också körde en ganska
annorlunda. Ganska udda approach till det hela. Men lite mer sinister, får man ju säga.
Ja, jag vet inte.
Eller, vi vet ju inte, vi kan inte jämföra, men vi får väl anta ändå att...
Men en jovialisk jultomte kanske hade varit jätte creepy.
Ja. Men det kanske kommer någon som spelar Blofeld så i senare filmer. Man minns inte.
I skogen med den idén.
Vad sa du?
I skogen med den idén.
Just det, i skogen.